Ja, hej och varmt välkomna till podcasten Växtverk. Den görs med, av, på och i Drivhuset. Jag heter Oskar Nyström.
Jag heter Kristoffer Gran och idag kommer vi att prata om idrott och hälsa med Stefan Holm och Martina Svensson. Stefan känner ni nog igen, de allra flesta av er i alla fall. Han har ju varit med på tv några gånger och hoppat höjdhopp.
OS-guldmedaljör i detsamma.
Ja.
Och Martina Svensson är hälsocoach och mentalcoach.
Precis.
Och de har liksom lyckats vara yrkesverksamma inom idrott och hälsa. Och det ska vi prata om. Ska vi bara göra det sen?
Ja, men vi gör det nu.
Då gör vi.
Varsågoda.
Ta ordet någon.
Jag har ju en första fråga direkt här. Och det är om man kan jobba med träning. Hur gör man det?
Alltså, för min del var ju träningen mitt jobb. Under många, många år som höjdhoppare. Det var det jag gjorde. For a living, så att säga. Sen klart man kan väl jobba som tränare också. Men ja, jag är ju lite höjdhoppstränare, men det är ju inget jag kan försörja mig på, om man säger så. Men det är ju, du har väl mer åt det hållet, om man säger så.
Ja, just det här att man kan jobba hur mycket som helst med motivationen till träning. Det är främst det. Många vill träna, men de kommer inte dit, om man säger. Så på friskvården till exempel, då är det jättemycket att man sitter i motiverande samtal. Att få den här personen att börja träna. För den kanske säger att man har diabetes, så att man måste börja träna för att bli friskare, om man säger.
Och då är ditt jobb att övertala lite grann?
Nej, inte övertala. Det är ju att de själva ska inse att de behöver det. Så jag jobbar mycket med fysisk aktivitet på recept. Istället för att få en tablett, om man säger, för att bli frisk, så ska man börja träna för att må bättre. Så det finns många olika sätt att jobba med träning.
Men om man inte övertalar, men när man ändå ska motivera, då får man... Det kommer bli bra. Fast det är ju en övertalning.
Men övertalning låter så negativt, kan jag tycka. Det är ju bättre att alltså pusha eller motivera. Eller
liksom.
Ja, precis. Övertala låter som att... Någonstans tror jag att alla vill röra på sig och träna i grund och botten. Men de kanske behöver ha en push i rätt riktning ibland.
Det låter som äpplen och päron om ni frågar mig.
Vad menar du med det?
Nej, men att det är olika ord bara. Men det är i slutändan positivt.
Du menar att äpplen och päron är samma frukt i grund och botten?
Ja, men det är både... Det
finns, vet ni hur man skiljer på äpplen och päron utan att smaka på dem?
Formen?
Nej, men päron kan vara runda också som äpplen.
Okej. Nej.
Texturen?
Nej, men äpplen flyter, det gör inte päron.
Men,
try it, you like it.
Så man har blindtest så. Och så har
kan
man en
balja.
Okay. Ja. Vilka var det som äpplen flyter?
Äpplen flyter. Päron är hårdare i konsistensen. De sjunker.
Ja. Okej.
Okay. Hur vet du det?
Nej, jag har sett på QI, intresseklubben, på en engelska variant. Man lär sig mycket. Bra saker där faktiskt, kan jag känna. Ja. Vet aldrig man har nytta av dem heller.
Nej.
Men det är ett bra sätt att jämföra äpplen och päron på. Men det ska man inte göra i vanliga fall.
Nej.
Men vad finns det då för att, som man kan sysselsätta sig med om man tycker mycket om sport och man liksom vill vara en del av den världen? För det kan jag känna igen mig lite i liksom. Jag tycker om att kolla på fotboll eller kolla på hockey eller friidrott för den sakens skull. Men jag är ju så fruktansvärt dålig på sport, alltså. Jag skulle aldrig kunna bli en idrottare. Hur ska jag tänka då liksom?
Alltså man kan ju alltid engagera sig inom idrottsrörelsen på olika sätt. Antingen som tränare, ideell ledare för barn och ungdomar eller vad man då vill på en högre nivå. Där kan man ju idag också, inte minst i fotbollsklubbar, verkligen engagera sig i supporterföreningar och så vidare. Så att engagera sig inom idrott tror jag är det minsta bekymret. Det är nog bara vilket sätt man vill göra det på. Däremot är det väl rätt få som har möjligheten att bli elitidrottare.
Ja.
Tyvärr, så är det ju. Men man önskar ju att man skulle hamna där också.
Men om man vill leva på det då?
Man kan ju alltid läsa... idrottsledarskap, idrottsvetenskap etc. etc. och ta sig i den vägen också. Möjligheten finns ju alltid, idrottslärare och inte annat.
Det handlar väl om att hitta sitt skrå liksom. Om jag är väldigt bra på att prata så kanske jag kan bli kommentator på sikt. Man får ju sikta liksom. Någon blir ju alltid det. Varför ska ju då inte jag bli det?
Precis.
Men Stefan, vad var det som skilde dig från de som inte klarar att hålla på med det på elitnivå?
Alltså, visst, jag hade säkert någon form av grundtalang för att hoppa högt. Jag har alltid haft en fallenhet för att kunna hoppa och det går så naturligt. Men sen hade jag en jäkla drivkraft och passion och vilja för att liksom någonstans lyckas. Jag var villig att försaka en del grejer på vägen. Det var inte så viktigt att gå på klassfesten på redan om det var träning samtidigt. Det var inte så viktigt att hänga med polarna på fredag kväll om det var träning på lördag morgon och så vidare. Va? Så att någonstans får man ju välja där. Sen fick jag jobba mycket med andra delar, till exempel den mentala delen fick jag jobba mycket med. Jag hade en mental coach som jag jobbat tillsammans med under många, många år. Men jag tror att man måste ha drivkraft och en vilja och en jäkla passion för det man gör om man vill nå hela vägen. Men det handlar ju egentligen om samma sak om du vill bli lyckas inom yrkeslivet också. Det är mycket samma saker som kommer tillbaka.
Mm. Du pratar om klassfester och sådär nu, att du struntade i dem. När bestämde du dig för att du ville bli höjdhoppare, liksom att du skulle bli bäst?
Jag hade väl en dröm från det jag var jätteliten att jag skulle bli bra inom idrott. Jag ville bli fotbollsproffs först, men det blev jag definitivt inte. Jag är division 7 nu, så att jag var aldrig ens nära. Men det fanns hela tiden en längtan och en dröm om att lyckas inom idrotten. Höjdhoppet, när jag var 13-14 år så förstod jag att jag skulle kunna bli ganska bra på att hoppa höjd.
Vad högt hoppade du då?
Jag hoppade 83 när jag var 14. Och det
jävlar!
Distriktsrekord i Värmland fortfarande efter 25 år. Får vi se om det ryker snart. Men. Så att då fanns jag ändå fasen, kan jag vara bäst i Värmland när jag var 14 så kanske jag liksom på sikt kan bli rätt bra. Så där fanns det ju ändå en tanke och en idé om att det är en vacker dag. Så. Och det hade jag också väldigt mycket stöttning från mina föräldrar. Både mamma och pappa liksom, det är att verkligen försöka och ta chansen där, för att den här chansen kommer jag aldrig tillbaka nu mer. Pluggade, visst jag skötte skolan, gick på gymnasiet, jag har gått läst på universitetet och så vidare, men det var alltid idrotten som var prio ett någonstans.
Tror du att det handlar om att bestämma sig som väldigt ung för att utvecklas i rätt riktning under de här definierande fysiska åren i alla fall, när man växer och så här?
Ja, det får man mena med väldigt ung idag, så gallrar man ju ut 11-åringar i hockeyklubbar för att de säger att du blir inte så bra så du kan nog sluta med det här. Det tror inte jag på. Däremot, man är 15-16 år någonstans. Då får man väl någonstans ändå bestämma sig och verkligen ge en ärlig chans att försöka. Men jag tränar ju en tjej idag, Sofie Skog. Hon kom ju inte in på friidrottsgymnasiet i Karlsson när hon var 16. Hon var alldeles för dålig för det. Så hon gick upp i Falun istället där det var lite lättare att komma in då. Kom in som kulstötare dessutom. Nu hoppar hon ändå VM i höjdhopp i somras. Hon var väldigt nära VM-final. Så att hon kämpade liksom på, även kanske inte fanns den här liksom, hon vann inte ungdomsjunior-SM, men det blev någon centimeter om året lite högre och så. Nu är hon där.
Ja, man blir förbannad alltså när man tänker på folk som inte tror på barn liksom. Alltså så här, 11-åringar liksom som ska ge sig, varför det? De är 11 liksom.
Ja. Det är bara att hålla på med, jag spelar fotboll och hoppar ut tills jag var 15 år. Jag håller på med längdskidor också tills jag var 14, så att det fanns ju ändå flera olika idrotter. Ganska långt upp i ålder för min del.
Martina, vad har du hållit på med för idrotter när du var yngre och sådär?
Jag spelade fotboll i många år. Jag höll också på med friidrott, men det var väldigt låg nivå på det. Ridning, hade egen häst. Men fotbollen var väl det jag höll på med mest.
Okej, var det bra?
Nej, det var väl synd att säga att det var det.
Då är chansen här nu att säga.
Ja, jag spelar för att det var roligt om man säger så.
Vart växte ni upp någonstans båda två?
Jag är från Torsby, norra Värmland.
Jag är från Forshaga.
Jag tycker bara det känns... Vi har inte frågat dig i de andra intervjuerna med andra ämnen.
Nej.
Men just idrottsmässigt så känns det mer relevant. För man får ju... Får man inte en väldig koppling till sina första klubbar och sådär? Och sina gamla... lagkaptener och tränare och sånt.
Jo, men jag spelade fotboll i Östra Deje när jag var barn. Liksom. Det spelade min pappa, där min farfar spelat. Så när jag då slutade med höjdhopp och började spela fotboll igen, då var det ju Ödik som gällde. Liksom. Och det är det jag kvar. Och samma friidrott. Nu fanns det ju ingen i Forsas. Det var ju Kiel eller IF Göta. Jag hamnade i Kiel av en slump. Det var en klasskompis som var med där. Sen fortsatte jag vara med i Kiel tills jag la av. Så att jag har ju alltid varit där väldigt trogen. Min enda förening både som fotbollsspelare och höjdhoppare.
Men det blir ju så att hemmaplanen, det är ju där man vill spela.
Ja.
Jag tänker bruksort och så gamla omklädningsrum i trä. Det är alltid pågående. Det är alltid så här.
Det luktar liniment.
Ja, det är alltid
tigerbalsam.
Äldre män där inne som bastar hela dagarna. Men det är inte vart de kommer från. De är bara där.
Ja,
det hör till.
Vi gör ju det. Men i dagens samhälle, eller vad man ska kalla det här som vi lever i, så känns det ju som att det här med träning har fått en lite annan riktning eller något kanske än vad det hade. Liksom. Man pratar mer om hälsa än om sport kanske. Alltså att det är en hälsohets. Ja. Tränade man mer för att det var roligt förr och nu tränar man för att man måste, för annars så är man en dålig människa.
Media har gjort att vi måste ju träna för att vara snygga, om man säger.
Eller? Och det är utseendehets också.
Ja, men jag menar, gå in på Instagram, det är ju alltid det här, det är liksom hashtag aldrig vila, det är liksom fitness, det är väldigt så här, man ska se ut på ett visst sätt. Förut, då var det mer det här, ja, man ska vara smal, men nu ska man vara smal och muskulös.
Mm.
Det är en väldigt, kan vara en väldigt svår kombination.
Mm.
Och det blir det här väldigt hetset med att man måste äta så nyttigt, och det liksom, ortorexi nu är mer vanligt än anorexi till exempel.
Ja. Men hur visar sig det i ditt jobb då? För du, det känns som att du måste möta det väldigt ofta.
På friskvården möter jag absolut inte det, för där är ju mest övervikt. Att okay. Där har en läkare skrivit fysisk aktivitet på recept, att de behöver hjälp med att gå ner i vikt. Däremot när jag coachar idrottare, då är det ju ofta, eller ofta, men det är många gånger är det ändå ätstörningsproblem. Säg konståkning, gymnastik, det är väldigt, det är en sport där man ska se ut på ett visst vis. Och då blir det lätt att fastna i det här att man kanske tar en extra löprunda bara för att man har lite ångest. Inte för att det är roligt.
Men Martina, vad tycker du om det, samhället liksom, där det finns otroliga krav på att man ska se ut?
Ja, det är väl jättetragiskt egentligen.
Ja.
För som förut som, ja, vad sa du, dig? Det är liksom, man spelar för att det var roligt då. Nu, jag menar, det är ju inte alls på samma vis föreningsliv som det var förut.
Men är det inte sjukt att man tittar på bilder och så här, så ska man ha, så här, många pratar om att man ska ha en målbild hur man ska se ut. Det, man kan ju ha en målbild, alltså OS-guld, som var din målbild, Stefan.
Precis.
Men man kan ju också ha så här, såna här bröstmuskler ska jag ha och jag ska se ut så här. Det måste ju bli helt sjukt, för min kropp kanske inte alls är så. Det är ju hans där på bilden som är så, men jag kanske inte blir så. Varför ska jag sträva efter det då? Det är det som är så himla märkligt, tycker jag.
Mm.
Träna dig till four-kroppen på 5 veckor med den här dieten och de här tillskotten.
Mm.
Och så kommer man inte dit. Nej!
Ja, det är ju ofta det här, så kommer du i form på 5 veckor, så kommer du i form genom att träna en halvtimme om dagen. Alltså, det är bara bullshit. Jo, det får man mena med form i och för sig också. Men sen är det ju ett annat samhälle då, när det var, menar, går man 50 år tillbaka så var det ju kroppsarbete på ett annat sätt också. Behöver man inte ha träningen för att liksom hålla sig i form på något vis.
Nej,
idag så är det mycket mer stillasittande och man sitter vid en dator och man sitter och ser på alltså det här på ett annat sätt än vad det var förr. Så det är ju också att träning idag är på ett annat sätt än vad det var kanske för, ja, om vi går tillbaka 50 år i tiden liksom.
Men det här med dieter och så då, är det en bra idé att börja med en diet liksom, eller blir man bara, jag kan, eller det känns som att om jag till exempel bestämmer mig för att jag ska inte äta något godis, då blir jag ju besviken på mig själv när jag väl äter lite godis eller något. Blir det inte bara en bestraffning att ha en diet liksom? Eller vad?
Jag tror inte så mycket på dieter, för att det gäller att det är hållbart, om man säger. Är det en massa förbud, då blir det som du säger, då bryter man det och sen mår man dåligt och sen ofta äter man ännu mer.
Så. Ja, precis.
Det känns ju att, du kan äta allt, men inte alltid.
Nej, precis.
Och lite grann, alltså det tror jag på, en varierad kost. Sen får man unna sig lite godis ibland, eller lite chips. Man behöver inte sitta och trycka det varje kväll. Men det säger sig ju självt. Det är väl okej att gå på McDonald's också, men man kan inte göra det varje dag. Jag tror inte det mår bra att äta pasta varje dag heller i slutändan. Så att dieter, jag är också skeptisk. Framförallt det här att det framstår någon form av mirakelmedicin mot allt. Men du måste ju fortfarande röra på dig. Det är ju någonstans det du kommer tillbaka till. Du ska ju förbränna mer än du stoppar i dig om du ska gå ner i vikt. Det är ju ganska enkelt.
Men när du var som mest aktiv och tränade som mest, då måste det väl ha varit en 100% diet, eller?
Nej, inte diet. Jag försökte äta en varierad kost. Det handlar ju mycket för mig om att när jag tränar så måste jag få i mig mat så fort som möjligt efteråt egentligen. Och helst lagad mat.
Mm.
Och jag tränar 12 pass i veckan som mest. Då är det bara att fylla på, för man förbränner ju allt det där ändå. Liksom. Sen under tävlingssäsong, alltså, då tränar jag ju mycket mindre och skulle vara lätt i kroppen. Att då är det mer noga kanske med att jag inte äter godis eller trycker i mig chips eller liksom tar en fika och sådär. Utan då var det mer noga med vad jag åt, men det var fortfarande, det var ingen diet i den meningen. Det var fortfarande en varierad, normal svensk husmanskost liksom.
Vad åt du dagen innan en OS-final?
Ja, ofta var det ju spaghetti och köttfärssås eller pasta och köttfärssås eller pasta och kyckling och sånt där. På stora mästerskap och stora tävlingar så finns det ofta allting att välja på. Det finns ju potatis, det finns pasta, det finns ris, det finns kött, fisk, kyckling. Så det är bara att kombinera hur man vill ha
det. Det är roligt om du hade sagt nachotallrik.
Det hade funkat det med förmodligen.
Men fanns det någon mat som du kände att du hoppade bättre på? Alltså att du blev lättare i kroppen eller något, inte vet jag.
Nej, det är ju i så fall bara mentalt. Alltså det man gör sista kvällen är ju ganska ointressant. Om man nu inte super ner sig fullständigt. Men har man tränat och levt bra i ett år före, då kanske kvittar om du trycker en burgare också kvällen före. Liksom. Ja, men jag har ju käkat pizza kvällen före tävlingar och sådär. Ibland finns det inget annat. Jag vet, vi var på tävling i Grekland, jag och Christian Olsson en gång. Och hotellet var så för att det var dålig mat. Vi sa att vi får gå till något där vi verkligen vet vad vi får. Då får det bli McDonald's liksom. Det får vara okej. Okay. Så att då vet jag, då får vi mat och då kan vi i alla fall äta något och där. Lite vi slipper inte kunna sova att vi är så hungriga istället.
Mm. Men det här med alkohol och träning då? Du var inne lite på det. Man ska inte supa ner sig idag i OS-final.
Nej.
Då finns det risk att man skallar ribban eller något istället. Halka till lite.
Ja, kommer ut där på bakfyllan.
Nej, men jag drack ju väldigt lite alkohol överhuvudtaget, men det var ju, jag har aldrig fått smak för det heller. Sen finns det ju de som, jag menar, i Sydeuropa tar man ju glas vin till maten, det är ju helt normalt, helt lugnt för dem liksom.
Mm.
Alltså jag tror att man, bara en är väl salig på sin tro naturligtvis, men att bli för besatt av någonting är ju sällan speciellt bra, eller nyttigt.
Mm. Inte ens höjdhopp.
Jag ska ju vara höjdhopp då möjligen. Men...
ja. Har du något där, Martina, som du tänker, du som ändå är, nu kommer jag inte på, heter motivational coach?
Ja, mental coach.
Mental coach. Möter du folk där som har, där du märker att det här är nog alkoholen en stor bidragande faktor till att det är jobbigt att ta sig upp och träna liksom?
Gud ja. Verkligen, många gånger så, gud, de äter så bra, tycker de om de rör sig, men ändå så kanske de dricker men 10 öl per kväll under helgen och sen så blir det några öl på onsdag och man bara, ja men du förstår att alkoholen här, det är ju det som är, ja men jag dricker ju inte så mycket, just det att när man är i det så man tänker inte på hur mycket man dricker. Nej. Och man förstår inte att det är det som gör att de går upp i vikt. Och sen tror jag många som inte riktigt vet hur mycket kroppen påverkas av alkoholen, bara här att hur mycket kalorier är det inte gör egentligen. Mm. Och här att ämnesomsättningen går ju ner flera dagar efter. Och då blir det bakfylld mat. Och då trycker man pizza och allt det här. Så det är liksom...
Mm.
Nej, så alkohol, det ska man verkligen undvika om man vill gå ner i vitt.
Men det här med rökning och snusning då?
Kan man röka lite? Jag vet ju många höjdhoppare och även i friidrottare som röker. Men det är ju ett sätt att någonstans döva hungerkänslorna och hålla ner vikten. Efter träning så tar man en cigg eller två för att det är liksom... Blir man inte lika hungrig sen, äter inte lika mycket och så håller man ner vikt. Och det är väl säkert gångbart korta perioder, men det är inte speciellt gångbart i längden.
Låter ju som en sån, som mycket, mycket dansare, vet jag. Så här gör ju så.
Okej.
Okay. Ja, men konståkare, dansare, så här, och gymnaster. Jaha. För att hålla ner vikten på 32 kilo ungefär under OS.
Ja.
Det är inte bra.
Nej, det känns ju som att det borde, man måste ju förlora på det i längden i alla fall. Att
ja, kroppen blir väl rätt sliten utav dem.
Ja.
Snusar ju väl, det är väl en ganska svensk företeelse i och för sig, men det är väl rätt många som gör det. Men...
Ser man på hockey mycket?
Ja.
Flickar jag bara in där.
Hockey-fotbollskillar, de rök, de snusar. Sen är väl rökning väldigt speciellt bra som konditionsidrottare.
Mm.
Men inte speciellt nyttigt. Men jag vet som sagt många inom hockeygrenarna som gör det för att hålla vikten lägre. Trots allt ska all när kroppsmassan över ribban ju.
Det skulle vara konstigt att se dig på något sätt röka. Eller Gunde Svan.
Ja, vi har väl inte riktigt den approachen utåt.
Nej.
Är ni alltid motiverade att träna?
Nej.
För ni ser ju ändå, ni ser ju tydligt fördelarna med att träna. Men ni måste ändå tvinga er själva att träna.
Inte tvinga sig, men ibland när man kommer in på jobb och är jäkligt seg. Det är väl klart att det känns drygt. Men har man varit lite smart då så kanske man bokar träff med en kompis. Då är det smidigare. Så att man får lite draghjälp.
Ja.
Men det är väl som du säger att om man vet fördelen så tröttheten brukar ju ofta rinna av när man väl kommer iväg.
Men händer det att du, Martina, skiter i det? Som man säger.
Någon gång gör man väl det, men oftast så kommer man iväg även om det inte alltid känns så himla härligt. Men, för jag vet ju att jag mår bra när jag väl är där.
Ja.
Men är jag jättestressad eller jättetrött, då tycker jag inte att, då ger mig ju inte träningen det jag egentligen, då behöver jag kanske gå och lägga mig tidigare istället.
Mm. Men hur ska man tänka då, du som har alla mentala tricks och tips?
Alla mentala tricks då, åtta i. Nej, men just att man försöker komma på varför tränar jag, vart vill jag, att man har ett mål, att man gör det man tycker är roligt. Jag menar, gillar man inte gymmet då kommer man ju aldrig tycka det är kul att gå dit. Men just det här som jag sa, träna med en kompis ger väldigt mycket. Kanske lite belöning, typ att om man har, ja, jag ska springa 5 kilometer. När man väl fixar det, att man kanske, jag vet inte vad jag gör.
Torsna 10 år på kvällen.
Ja, kanske inte det, men köper sig någonting man vill ha, att man liksom belönar sig lite också.
Mm. Där skulle jag känna att det var lätt att bara kanske köpa det jag vill ha.
Nu menar jag kanske inte en massa onödiga saker, nu menar jag kanske unna sig nya träningskläder, vad som helst.
Ja, just det. Tror ni att det är många som köper, är många som vill komma igång med träningen, på tal om det här med nya träningskläder, som köper liksom, ja, nu ska jag komma igång med träningen, och går in på en sportsida, och då beställer jag hem nya träningsskor, och så börjar jag när de kommer. Fast nu, åh, vad kallt det blev ut, jag kanske behöver ett överställ också. Och så blir det aldrig att man kommer igång.
Jag ska, alltså, någonstans måste man ju börja här och nu. För det, alltså, börja imorgon, det kan man skjuta på hur länge som helst.
Ja.
Men det är ju som Martina säger, det gäller att ha ett mål, det gäller att ha en vision någonstans att det här vill uppnå. Alltså, som jag sa, när jag tränade som mest var 12 pass i veckan, det var ju inte skitkul varje gång.
Mm.
Att släpas upp ur sängen och åka till vuxnesalen igen. Och så var jag ensam där nästan. Så, jag vet, jag kom in 10:00 nästan varje förmiddag och tänkte, tänk om klockan var 12 så jag fick gå hem. Vad skönt det hade varit. Men jag visste ju varför jag var där. Jag visste ju vad jag skulle göra. Och, liksom, och som man säger, alltså, bara kom man igång. Det svåraste är nästan att ta sig till träningen. Är man väl där så är man att köra någonstans. Men sen, det finns dagar man inte är kul. Och det är segt och det får det också vara. Man kan ju inte vara på topp jämt. Så är det ju.
Men du pratar om att ett mål är viktigt. Vad kan jag ha för mål? Jag har inget, jag kommer aldrig vinna en OS-medalj.
Vi är ju 24 år båda två liksom. Vi kommer ju, det är för sent att börja med någon och bli liksom
att bli världsmästare. Där kan hålla på tills de är 70 liksom. Kan bli skytt.
Ja, men jag vet inte,
det känns. Nej, är rätt bra på skytte också.
Ja, du ser.
Det vet inte du och mig, kille, men på riktigt säga så här, galet bra för att inte vara skytt.
Ja.
Alltså det blir bara, ifall någon vill scouta mig.
Jag är ganska bra på innebandy. För jag har aldrig spelat innebandy liksom.
Men om vi inte var det då, om du inte var bra på innebandy och jag inte var bra på skytt. Så vad kan våra?
Jag har haft jättesvårt att träna för att det har varit roligt. Jag har liksom, jag hade även velat ha ett idrottsligt mål med min träning. Jag åkte Vasaloppet här om året och var som jag ska under 7 timmar liksom. Det är det jag tränar för. Jag vet att jag kommer aldrig vinna Vasaloppet, men jag kan i alla fall göra det så att jag själv är nöjd.
Mm.
Men förra hösten när jag började träna ett par höjdhoppare till och var med dem i träningen, då var jag faktiskt bara tränat för att det var roligt att hålla igång det.
Mm.
Men jag tror att mycket handlar väl om att må bra bara. Få, alltså, vart vill du vara om 10-15 år? Vill du sitta hemma i soffan och vara överviktig och i nätbrynja framför Tipsextra och dricka öl? Eller vill du faktiskt må bra och vara hälsosam människa?
Mm.
Någonstans är väl ändå det som kanske är målet för de andra flesta. Hur vill man må om 10-15 år?
Mm.
Vill man ha ett hälsosamt liv eller vill man deka ner sig på vägen?
Men när man, om det man har.
När man börjar träna då får man ju första träningspasset när man vaknar upp dagen efter sen, då har man ju en fruktansvärd träningsvärk.
Det finns ingen bättre värk än träningsvärk.
Nej, men kan man träna igen då? Eller är det farligt då? Att gå till gymmet? För att det, så kan jag känna att nu borde jag nog ta det lugnt idag för att nu har jag så mycket träningsvärk så det kan inte vara bra att gå dit igen.
Det är då det är bra att gå dit. Annars blir jag aldrig av med träningsvärken.
Men jag kan vänta några dagar, då försvinner den.
Ja, men sen tränar du igen och då får du en ny träningsvärk.
Precis.
Ja,
är det farligt? Hålla igång det. Det är inte farligt.
Nej, absolut inte.
Nej, ja, då är det bara att göra då.
Ja.
Finns inga ursäkter, det är så jävligt.
Nej, men just det, jag tror det är viktigt just det. Vad är ditt varför? Varför vill du träna? Vad vill du uppnå med det?
Mm.
Till exempel som jag och en kompis sa förra hösten, ska vi springa en halvmara? Och då hade jag aldrig gjort det, jag tänkte aldrig i livet, kände jag då. Då tänkte jag, ja, men vi måste ju, om vi ska göra det så ska vi göra något roligt av det. En halvmara är 2,1 mil. Och då var det så här, oj, jag har aldrig sprungit så långt. Men då gör vi något kul av det. Så då bokar vi våran start i Budapest i våras. Då blir det så här, ja, men nu måste jag ju träna för nu har jag bokat en resa till Budapest och jag ska springa där. Då har man ju ett mål med det. Annars är det inte så härligt att vara ute och plöja 2 mil liksom. Men då blev det ju världens upplevelse. Då sprang man genom stan och det var jättefint. Och
härligt.
Jättehärligt.
Jag fick för mig att springa. Jag sprang ganska mycket när jag var mindre. Men så har jag väntat. Alltså blev det 5 år jag gick estet, musiklinjen liksom. Musiken räddade mig från idrotten, sa de. Sådär. Och sen så skulle jag springa igen. Och då bodde jag ute på Skoghall. Det är ungefär 1 mil in till stan då. Så sprang jag till Stora torget och hem. Men det var inte mina fötter med på. För jag, då fick jag gå på kryckor sen. Alltså. Jag, på riktigt i kanske 2 veckor efteråt.
Då var det något innan ledband och senare inte var vana med den belastningen.
Nej, och asfalt också var inte bäst att börja springa på.
Nej, man kanske inte ska börja med 2 mil eller?
Nej.
Alltså, även om du hade sprungit förut så hade du också då haft ett uppehåll på. Det känns ju som att om jag skulle börja med höjdhopp idag, då skulle jag inte lägga upp ribban på 2,40 liksom, som Stefan har hoppat.
Men du skulle i alla fall hoppa under den då, garanterat.
Ja, jo, ja, jag skulle inte skada mig så jättemycket kanske i alla fall, men det, det, jag skulle inte heller klara av att komma över.
Nej, men det handlar ju, alltså många människor är som, det är ju nyårslöftet att nu ska jag börja träna och så 1 januari så kör man på så innan tarvet, sen får man träningsverk och sen 2 januari så släpar man sig dit och 3 januari så går det också och sen så planar det liksom, så blir det inget mer. Därför att man kör all in från början. Man får liksom någonstans bygga upp det långsamt också. Kanske räcker att träna varannan dag eller var tredje dag i början. Och sen går man över till varannan. Alltså bara boka in och planera det där likväl som man planerar andra saker i tillvaron. Och börja lite lugnt och försiktigt. Alltså de här 3-4 veckorna som Aftonbladet skriver om, de finns ju inte. Du kommer ju inte i form på den tiden oavsett. Då får du bryta ihjäl dig liksom.
Mm.
Nej, men också att man gör en realistisk plan. Liksom att har man aldrig tränat, då kan man ju inte förvänta sig att nu kommer jag köra 5 gånger i veckan.
Nej.
Att man kanske tänker, kommer jag iväg 2 gånger den här veckan, är det jättebra.
Mm.
Och att man kanske, man bokar en dejt med sig själv, man säger att man skriver in i kalendern att då ska jag träna. Annars blir det så att jag tar den när jag har tid. Den tiden bara kommer oftast inte så där. Men har man tänkt att tisdag, torsdag den här veckan ska jag träna, då är det ju lättare, man har en plan.
En dejt med sig själv?
Ja.
Då låter det i alla fall som att man ska ha roligt.
Ja, precis.
Ja, absolut.
Även om man bara ska marklyfta lite.
Och sen delmål är väldigt viktigt.
Precis.
Att man har liksom punkter på vägen. Och har man tänkt att man ska fixa 1 mil, då kan man ju inte för dagen tänka att idag ska jag springa 1 mil. Det kanske är 2 kilometer som är första målet.
Mm.
Sen så kanske det blir 5. Att man har liksom lite vinster efter vägen, om man säger.
Ja, precis.
Och resan dit är också rolig, framförallt om man då håller lite grann på vägen så att saker man uppnår.
Är det det som gör livet, jag ska inte säga värt att leva, men jag gör det ändå då, i brist på bättre ord, för er som är träningsfreaks?
Jag måste ha träningen för att må bra. Det är ju, är jag jättestressad till exempel, då det är jättehärligt att gå ut och springa. Jag tycker ju att träningen är, ja, men det roligaste jag vet. För min del är det ju en stor del av mitt liv.
För mig har ju idrotten alltid varit liksom den största och kanske viktigaste delen av livet. Och just det här med, jag hade ju alltid de långsiktiga målen där det var att det är OS om 4 år eller det är VM nästa sommar eller vad det nu är. Sen fanns ju alltid de lite kortsiktiga, att det var inomhustävlingar på vägen dit. Och sen var det ju ett mål i sig bara att klara av dagens träningspass liksom. Jag har den här listan på de här sakerna jag ska göra idag, lyfta skivstång, djupa knäböj, halva knäböj, vad det nu är. Och då var det målsättning också bara att klara varje repetition jag gjorde, varje häckhopp jag gjorde och så vidare. Va? Så att allting var ju små mål på vägen. Och sätta ett kryss i programmet att nu har jag gjort det. Fy fan vad skönt det. Mm. Ser man kryssen växer fram. Så. Man är klar med första pappret, då får man ett nytt papper. Det är inte några kryss på längre, man börjar om igen. Men
då det måste det vara frustrerande om man inte känner att även om jag har gjort alla de här kryssen så har jag inte utvecklats nu.
Det gör man.
Man gör alltid det.
Alltså, man önskar att utvecklingen var en sån här rät linje som långsamt gick uppåt och steg och så blev det jättebra. Men det är det ju inte. Klart, det är en väldigt krokig kurva som går upp och ner. Men så länge trenden någonstans är stigande. Du kanske inte är bättre idag än vad du var igår. För att du är segare idag helt enkelt än vad du var igår. Du hade en bra dag igår, idag har du en dålig dag. Men du kanske ändå är bättre idag än du var för en vecka sedan. Och det är någonstans den jämförelsen man får göra. Man får ju se det på lite sikt. Att trenden i sig hela tiden är stigande. Jag blir bättre och bättre idag jämfört med en vecka sedan, med en månad sedan, med ett halvår sedan.
Mm.
Men jämför man från dag till dag så är det för kortsiktigt tänkande någonstans. För att du kan alltid ha en dålig dag på vägen och det måste man få ha också.
Men jämför med den som ligger kvar i soffan så är du jättemycket bättre.
Det här med stress och sådär, träning ska ju vara bra mot stress. Eller liksom förebygga stress och sådär. Är ni stressade ofta eller är ni mindre stressade än andra för att ni tränar mycket?
I dagens samhälle är vi alla stressade, men...
Precis.
Jag tycker att träningen hjälper ju verkligen mot stress, det tycker jag.
På vilket vis hjälper den?
Ja, när du tränar så det påverkar ju hjärnan, liksom att det påverkar ju serotoninnivåerna i hjärnan. Alltså, du får mer må-bra-hormon, om man säger. Och att det minskar stresshormon. Så det är ju, finns ju mycket studier på att just träning minskar stress. Som jag sa på friskvården där, så får ju vissa fysisk aktivitet på recept för stressrelaterad ohälsa.
Sen är det lite gött att få lite bra samvete när man har tränat också, ja, någonstans. Verkligen. Bara det gör man mår lite bättre, tycker jag.
Självkänslan blir bättre.
Definitivt. Och träningen i sig gör ju att man känner sig fräschare och piggare liksom.
För om jag har tränat och har träningsverk, då känns det som att jag är...
en lite bättre människa.
Nej, men det känns som att jag är starkare och snyggare redan dagen efteråt.
Jo, men lite
alltså, jag kan se mig nästan i spegeln på ett annat sätt. Det har inte hänt någonting. Men det bara, ja, nej. Nu har det hänt.
Det är en självkänsla det.
Ja, och träningsverk är ändå ett bevis på att du har gjort något och gjort det bra.
Mm.
Men jag hade också träningsverk. Folk säger, du tränar så mycket för träningsverk, men det får man ju. Dels för att det är lite ovanliga övningar man gör ibland. Man kanske lyfter tyngre än man gjort tidigare, så det är klart man får träningsverk.
Gjorde du mycket benböj och så?
Ja, det var, alltså... styrketräning var ju en stor del av min träning. Det var ju knäböj, både heldjupa och halva. Det var step-ups och tåhävningar, det var ryck- och frivändningar och allt det där. Plus mycket olika hoppövningar förstås. Höjdhopp var egentligen den minsta delen av träningen. Rent teknikmässigt, om man säger så.
Men var du duktig på de styrkelyftsgrenarna?
Jag har inte så mycket att jämföra med, för jag var jämfört med mig själv. Och det är egentligen det som också är intressant.
Mm.
Jag försökte utveckla mig själv hela vägen. Jag visste ungefär vad jag... förmodligen skulle behöva lyfta i olika övningar och sådär, men jag gjorde 148 kilo som bäst i en heldjup knäböj ner i huksittande upp tillbaka.
Ja, det är mycket.
Med en kroppsvikt på lite drygt 70 kilo, så att det var väl okej, men det är ju inte så att man ställer upp i SM i tyngdlyftning, men det var inte det jag skulle göra heller.
Nej,
det var ju inte det. Men hur högt hoppade du som högst på tävling?
240.
Hur högt hoppade du som högst på träning?
235.
Det var det högsta du hoppade på träning? Du har inget så här att du klarade någon gång?
Nej, man har lagt upp den på 40 gånger liksom bara för att markera ett hopp. Men det finns inte den här motivationen på en träning.
Nej.
Men vadå, du fick världens adrenalin då? Måste du hoppa 5 centimeter högre än du gjort på träning?
Jo, men dels provar man aldrig på träning. Och dels så är det liksom, det är tävlingssituationer. Och det är linnet på nummerlappen och liksom det är publik omkring en. Mm. Jag gjorde 2:35, det var jag och farsan på en söndag förmiddag i Sandrödsvallen i Kil. Och så var det 2 gubbar med en hund utanför kafeterian. Och så var det 2 som spelade tennis borta på tennisplanen i Kil. Och 6 personer och en hund på anläggningen. Det är inte så jävla motiverande att hoppa höjd då. Men just den förmiddagen så stämde hoppningen jättebra. Det var liksom bara att tacka och ta emot. Men tävlingen är en annan sak. Då är det liksom all in på något sätt.
Jag tänker lite där. Hur mycket har du jobbat med mental träning?
Jag jobbade väldigt mycket från 1999 och framåt när jag insåg att jag var tvungen att göra något. Och det var ju en del i det hela tiden. Det var ju en process som ständigt pågick liksom.
Mm. Vad var viktigast där för dig? Vad jobbar du mest med?
Det var nog att fokusera på rätt saker i samband med tävlingar. Jag var väldigt bra på att bränna energi på att bli förbannad på folk som inte gjorde vad de skulle göra. Och sånt. Och sen pågår det jättemycket inne på en friluftsarena. Så att jag hade mycket fokus på de som hoppade längder, de som sprang 100 meter och sådär. Liksom, istället för att fokusera på mitt eget hoppande. Men också förberedelsen inför tävling. Jag var lite grann av en rutinmänniska innan jag började. Men blev mer medveten om de här rutinerna som jag jobbade med inför tävlingar. Hur jag värmde upp och hur jag åt och hur jag sov och allt det där. Liksom.
Är det okej, Stefan, om vi tittar på ditt hopp i Madrid 2005?
Det kan vi göra.
Europamästerskapen.
Yes.
Här hoppar du.
Yep.
Otroligt häkt.
Det var rätt gött. Jag står farsan och säger, lugn, det är inte klart än. Kanske måste ta en höjd till.
Ja, det är så.
Ja, lite är det så.
Vi måste nästan kolla här innan också, när du står och laddar.
Det här är ju redan tics det handlar om. Det här är ju ingen del av någon rutin, utan det här är ju bara saker som man gör utan att någonstans kunna styra över dem. Och varför jag gör dem, det vet jag fan egentligen.
Så du har ingen utstakad metod egentligen?
Nej, jag inte när jag står där framme vid anslagsmärket. Däremot så hade jag mycket rutiner med hur jag tog av och på mig kläder och satte på mig spikskor och såna grejer.
Det är ju inga tvivel i den blicken.
Nej.
Det finns ju ingenting som säger så här, liksom, nej, det här är för högt. Det här har jag aldrig gjort. Utan det är bara...
Ja, men det var den, alltså jag hade varit skadad en period innan det där. Och var väldigt osäker och åkte i Madrid överhuvudtaget. Men just den där eftermiddagen där i Madrid, så hoppningen stämde väldigt bra. Och jag hade ingen press på mig heller, i och med att jag hade varit skadad. Och Rybakov då, som blev två, han hade vunnit alla tävlingar hela vintern och var liksom favorit att vinna. Så jag kunde bara gå in och ösa på något sätt som jag inte kunde göra normalt sett. För jag var nästan alltid favorittippad i alla mästerskap sista åren. Så det var rätt gött det med.
Ja, just det. Och komma in som the underdog.
Ja.
Men när du var som bäst och liksom, ja men du tävlade som mest och det gick liksom bra. Hur många var det då runt omkring dig som jobbade med Stefan Holm? Alltså som var ditt team och sådär.
Det var ju farsan som min tränare. Även om hans roll förändrades väldigt mycket under åren. Från att vara pappa till att vara tränare till att vara technical advisor sista året. Han var med när jag hoppade höjd. Han var inte med varje gång han lyfte skivstång och hoppade häckar. Christian Lagersson som min mentala coach. Vi jobbade ihop från 99 och framåt som sagt. Inger Karlsson då, huvudsakligen som fysioterapeut. Som finns här i Karlstad också. Sen fanns det lite folk perifert. Jag var ju Anna då, som jag var gift med på den tiden. Som är mamma till min son Melvin. Hon var också en del i satsningen liksom. Hon bara stod ut med någon som elitidrottare. Det är inte lättast alla gånger. Sen naturligtvis landslagsledning och sådär fanns lite mer perifert längre ut då, men huvudsakligen var det väl den inre kärnan där.
Det låter ju så oerhört sympatiskt det här med familjen liksom, att det är de som är med. Känner ni till Floyd Mayweather, boxaren?
Yep.
Som har ett entourage på 100 per liksom.
Stor familj.
Ja, kan man säga, men det är ju någonstans bedrövligt.
Det är lite det jag försöker komma åt här också, att hur viktigt är det att ha den här familjen omkring sig, eller det här gänget runt omkring sig, för att bli elitidrottare? Hur mycket är Stefan Holm och hur mycket är de som är runt omkring dig liksom, som...
Nej, skapar det här? Från början är det jätteviktigt att ha stöd ifrån, inte minst föräldrar. För mig var det mycket skjutsande till och från träningar och sådär, i och med att jag tränade i Kil och bodde i Forsala. Det är 2 mil och det går inga bussar raka vägen. Sen blev det speciellt genom att pappa som tränare, men det är klart att tränaren är väldigt viktig, bra stöttning från föreningen och förbund och sådär. Så att det är klart att jag skulle ju tänka på att jag skulle hoppa höjd upp. Jag hade ju en manager som skötte allting med tävlingar och sådär också. För jag skulle kunna fokusera fullt ut på det jag skulle göra, men hoppa över den jäkla pinnen där framme.
Mm.
Och det gäller ju inte att bränna en massa energi på skitsaker där heller. Jag ska egentligen inte behöva fundera på att någon, alltså när och var och hur jag reser, den ska någon annan boka mina resor. På mästerskap var det förbundet, annars var det ju en manager och tävlingsarrangörer och hade sponsorer, men fixade skor och kläder och sådär. Så det var ganska bra liv man levde. Sen som individuell idrottare har man väl ändå kanske mer ett eget ansvar än man kanske har som lagidrottare. Lagidrottare är ju mer att man hänger med, att klubben alltid sköter allt liksom. Men som individuell idrottare såklart, då får man ju ändå någonstans hitta till gaten själv och gå på rätt flyg och så också.
Känns ändå rimligt.
Ja, man kan tycka det. Men det var så när man är ute med landslaget någonstans, då är alltid de äldre som har varit med. Man hänger bara på dem. För att de vet vart man ska och hur man ska gå och vart bussen går. Men till slut så är man en av de här äldre själv som förväntas leda vägen på något vis. Och då gäller det väl ändå lite koll.
Då är det bra att komma från ett land som har så här jackor där färgen sticker ut.
Ja.
Att Sverige har gula tröjor och sådär. Då är det bara att följa efter färgen.
Precis.
Inte så många andra som har det.
Det är de som är mörkblå, röda och sådär.
Ja, men precis. Då måste man ta mer ansvar. Det hade du tur.
Precis.
Men när man inte längre kan vara på topp då? Vad händer då? Går man till Martina då kanske? Och får lite mental coachning och hur man ska fortsätta att vara aktiv, eller fortsätter man att vara aktiv, eller har du helt slutat hoppa höjd liksom?
Alltså jag tror att det där är väldigt individuellt. Jag hade väl lite tur eller skicklighet, beroende på hur man ser på saken, att jag själv kunde välja när jag ville sluta. Jag hade rätt tidigt bestämt mig att 2008 efter OS i Peking så är det klart. Jag är 32 år gammal, jag har haft en lång karriär, det får liksom någonstans räcka, och jag var nog rätt mentalt färdig. Kroppen kanske hade hållit ett tag till, men jag var liksom färdig och jag kunde välja att nu lägger jag av, nu gör jag någonting annat. Jag tror att det är värre om man någonstans tvingas lägga av på grund av skada eller att man inte är bra nog eller att man liksom sådär och försöker komma tillbaka och det är rehabträning och det som går.
Jag tänker på Peter Forsberg.
Ja, till exempel.
Med sin fot på slutet. Ja.
Men jag tänker också här i Karlstad, typ Sanny Lindström som får en hjärnskakning mitt i karriären.
Liksom. Då kan det nog vara svårare att någonstans gå vidare.
Ja.
Men jag hade väl ändå som sagt lite flyt. Jag kunde välja själv när de dags att sluta. Sen kan jag hoppa höjd för att det liksom är kul att hoppa höjd fortfarande. Jag tränar några höjdhoppar idag och sådär. Men nu fyller jag 40 nästa år. Det är svårt att tro när man ser mig. Jag ser ut som 50. Men det finns ett tag. Jag skulle vilja hoppa 2 meter nästa år som 40-åring. Bara för att det liksom var en rolig grej att göra det. Men det är inte så att det måste göra det.
Jag tänkte just fråga dig. Hur högt hoppar du nu då? Lägger du upp ribban på någon skrythöjd ibland på träning sådär? Och bara kolla nu kids. Nu
ska jag gjorde 2.02 förra vintern. Sen hade jag ont. Semester hela kroppen hela våren och sommaren och sådär, det gick inget bra. Men...
För att du hoppade 2.02 eller av andra skäl?
Nej, jag spelar fotboll också och säga vad man vill om Rybakov och de här, men de sparkar ju aldrig ner mig.
Eller men hoppar du högre än alla andra i Våxnäshallen fortfarande?
Nej, nu har vi fått lite fler höjdhoppare så nu gör jag nog inte det längre. Men i vintern var det den som hoppade högst.
Men är det så att sporten har växt också? Att liksom många i Karlstad har inspirerats av dig och att det därmed kommer många nya som är jäkligt duktiga?
Nej, inte... Friidrotten var ju jättestark ett par år där, för ungefär 10 år sedan. Kallur och Klyft och Christian och Kajsa och det här gänget som var väldigt bra då. Och då lockades många in i friidrotten. Sen har vi inte blivit någon sån här jätteboom, inte i alla fall man ser på höjdhoppet då tyvärr. Men hoppas väl, nu har jag en träningsgrupp och hoppas att jag kan leda dem till att bli bättre i alla fall. Och kanske...
Blir de nya Kallur och Kajsa?
Förhoppningsvis. Mm. Sen är det svårt att bli en ny Kajsa, men... Kan man bli en Sofie Skog, en Evelina Erlandsson, en Henrik Toms som är bra då. Det är mycket värt också.
Mm.
Jag fick också frågan om varför det blir en ny Patrik Sjöberg. Och farsan sa att han kanske kan bli Stefan Holm i alla fall, det är inte så illa. Han har väl en poäng med.
Men Martina, om vi går tillbaka till det här med att ha hållit på med idrott, men inte längre kunna hålla på med idrott. Har du någon erfarenhet av det i ditt jobb? Liksom, att du tar hand om folk som kanske får skador eller sådär, att och inte liksom kan syssla med det de en gång har gjort.
Jag träffar
liksom.
Ju några som har kanske skadat knä eller någonting, att de kan inte fortsätta. Och då gäller det att jobba med och liksom, men, klara av rehab, om man säger. För att planen är att de ska komma tillbaka. Och just hur hanterar man det? För många skiljer inte på person och prestation. Det är ofta därför man söker en mental coach, att presterar jag inte så duger jag inte. Det är så många får problem. Och då gäller det att jobba mycket med självkänsla, självförtroende. Att man jobbar upp personen, att det inte bara är idrottaren kvar, om man säger.
Mm.
Så försöka få dem att inse att de är värd mer än bara sin prestation.
Har ni några sådär slutgiltiga tips till någon som kanske går på gymnasiet eller på universitetet? Och klassfesterna lockar och träningen lockar och jag vet inte riktigt, ska jag fortsätta satsa eller ska jag göra som alla andra verkar göra nu?
Jag tycker ju alltid att det är värt att försöka. Därför att och sitta om 10-15 år och se tillbaka och ångra sig. Det är ju fan så mycket värre än att faktiskt försöka här och nu. Och jag kan säga att allt jag har gjort och alla massa roliga saker jag har upplevt och människor jag har träffat och platser jag har besökt, allt hänger ihop med att jag har lyckats som idrottsman. Jag har lärt mig så otroligt mycket på det. Så att jag tycker det är för att man ska verkligen försöka fullt ut hela vägen. Och går det inte så går det inte, men de har åtminstone gett en chans och då kan man känna att ja, jag försökte. Och man har fått väldigt mycket tillbaka bara det.
Mm.
Ja, och sen just där när andra saker lockar, att man inte, som vi sa förut, att man verkligen tänker på varför gör jag det här? Varför startar jag? Vart vill jag? Man hela tiden går tillbaka till varför gör jag det här?
Mm. Och för vem skulle jag göra det
här? Ja, precis.
Förhoppningsvis gör man det för sin egen skull.
Ja.
Ja, målet är väl det i alla fall.
Ja. Och inte för mamma eller pappas skull eller för någon annans skull.
Nej, då är det en annan femma. Hörrni, stort, stort tack för att ni kom hit. Det var mycket vi har lärt oss.
Ja, verkligen. Och vad härligt att höra att idrott inte är allt heller för er som håller på med det på något vis. Eller för att det, så kan man ju känna ibland att man måste satsa 100% på sport eller på musik som det kanske har varit för oss eller sådär. Men att det finns så många andra delar och värderingar man måste väga in i det hela också. Det tycker jag är skönt.
Att det också funkar som vilket yrke som helst, ja.
Ja, precis. Och att det inte alltid handlar om att bli superbäst, utan att man faktiskt kan hålla på för att det är kul och för att man mår bra av det. Man måste inte bara sikta högst i världen liksom.
Man får väldigt mycket kompisar och man får liksom ett socialt sammanhang att vara med inom idrotten också.
Ja, verkligen. Och jag känner ju att jag jobbar med mitt intresse, det var det. Men sen är ju inte det, jobbet är ju inte det enda man har. Man behöver mycket annat i livet också.
Mm, det var det. Nästa vecka ska vi prata om miljö.
Ja, då kommer vi att prata med Helene Williams. Hon är
forskare och lärare på Karlstad universitet inom miljöteknik. Hon är också engagerad i Miljöpartiets ledare. Och vi kommer också prata med Helena Nydahl. Hon var student på Karlstad universitet och gjorde CEPSAT. Det hon på något sätt grejade med vindkraft.
Mm. Miljö, miljö, miljö och hållbarhet.
Mm, och eftersom inte jag kan så mycket om vindkraft så kommer hon få berätta mer om det själv.
Ja.
Nästa vecka.
Hej då!
Hej då!